Välkommen till Processen, en podcast som handlar om att skapa musik. Jag heter Sebastian Borg och jag gör musik under namnet Stockvinster. Jag har ofta undrat hur alla andra gör när de skriver musik och om jag är normal i mitt navelskådande. Då föddes idén till den här podcasten. Tanken är att låta en person eller ett band välja en av sina egna låtar som vi sen bryter ner och diskuterar på ett mer eller mindre nördigt sätt. Vi ska helt enkelt försöka bena ut alla de mikrobeslut som så ofta ligger bakom en färdig låt. Idag träffar jag Oskar Humlebo som gör musik under namnet Motorboy. Oskar är just nu på turné för att fira 10 år som artist. Och under dessa 10 år har han hunnit vara med i en hel del vitt skilda sammanhang. Han har bland annat varit förband åt Smashing Pumpkins 2008 och framfört Charlotte Perrellis Melodifestival-vinnarlåt Hero 2009 samt medverkat i flera teateruppsättningar. Och samtidigt har han hunnit hoppa in för Peter Svensson som gitarrist i The Cardigans när de är ute på turné. Trots detta hektiska schema har Oskar hunnit släppa flera skivor och den senaste, New Music, kom 2017. Jag vill också passa på att tacka den anrika Gula studion i Malmö, där jag och Oskar möttes för en härlig pratstund om låten Close to You. Jag är lite nyfiken på ditt bandnamn, eller det är ju inte bandnamn för det var du, men jag är lite nyfiken på namnet Motorboy.
I sin originalform så var det The Motorcycle Boy, och det är från filmen Rumblefish. Du vet, Mickey Rourke.
Absolut.
Den är så jävla bra film. Liksom.
Underbar film.
Jag ville ha ett alter ego. Och då passade det rätt bra. Den här kombon av en liten pojke, liksom, vilket man ju någonstans är. Och motorcykeln som på något vis också är den eviga symbolen för så här, frihet. Och den kontrasten ville jag ha. Så det passade. Men som sagt, The Motorcycle Boy fanns ju redan. Och jag kortade ändå alltid av Moto Boy. Och sen så insåg jag att hej, det är det ju. Det är ju det jag ska heta. Liksom. Så det fick bli det. Det var egentligen bara ett gitarriff först som jag tyckte var lite kul. Jag ville göra en så här, du vet, enkelt och inte grunschigt men liksom lite grusigt gitarriff som man sen kunde loopa och göra något fint av. Och så ville jag göra en låt som hade en text som egentligen inte liksom betydde någonting. Du vet, en sån lite... Inget liksom så himla mycket hjärta, bla bla, utan mer bara ganska intetsägande och fint på något vis. Close to you. Close to you. You're my high, jag sitter bara i mitt kök och det är MacBook-micken liksom. Och så bara spelar jag liksom. Och sen fick jag någon liten idé om att kanske det är den här... We don't sleep when the sun goes down. Teenage Crime, hon heter, jag kommer inte ihåg vem. Ah, en svensk DJ. Det är liksom en akustisk gitarr som de bara loopar och så får det växa och bli lite nästan en house-låt. Man måste ju inte göra gitarrpop eller gitarrrock. Man kan också ta ett gitarriff och en fin melodi och göra någonting helt annat som kan få bli dansigt, som kan få bli liksom elektroniskt.
Eller gör det ofta så att du tar en mic eller din laptop-mic och bara sketchar?
Ja, i alla fall på senare år så har jag försökt göra så. Alltså, när du kan spela den och sjunga den hela vägen igenom, då börjar det bli en låt. Istället för det är lätt att man sätter sig med Pro Tools eller Ableton Live eller Logic eller något. Och sen så gräver man ner sig i någon liksom litet konstig trummaskin rätt och synt. Och sen helt plötsligt så är det egentligen inte så mycket låt man gör. Sen kan man släppa det också ibland och liksom, du vet, bygga en låt kring bara ett ljud faktiskt. Det tycker jag också är det ska man ska inte låsa sig fast vid att det måste vara en låt med ett intro, en vers och en refräng och blablabla. Några av mina absoluta favoritlåtar är inte så mycket låtar utan mer bara en stämning och ett ljud liksom, faktiskt.
Men jag tänker, när man gör en sån här inspelning på en dator med en mickbar, då vet man också att det här kommer jag aldrig kunna bli kär i. Du kommer inte få den här så kallade demonitis-sjukdomen, att du inte kan lämna den. För att när man lyssnar på din andra demo så har du plötsligt proddat upp rätt så bra. Det låter plötsligt som en låt. Men du kallar det fortfarande för demo det här stadiet.
Just den här skivan som New Music som Close to You blev en del av sen. Den var från början tänkt att en producent skulle styra. Den producenten, Nico Stössel heter han. Nikolaus Stössel. En österrikare som bor i Berlin. Jag visste att i slutändan så kommer det nog att bli något helt annat. För han skulle få styra över det. Tidigare skivor så gjorde jag ju allting själv snarare. Och då blev det inte så ofta att det var demos, utan då var det bara, ska man säga, då var man en bit på väg. Liksom.
Mm. Du komponerade och mixade och producerade egentligen parallellt då?
Ja, jag kommer ihåg att kring tredje skivan så var det en vän, en isländsk kompis, Ola för Arnalds, som jag frågade faktiskt om han var intresserad av att hjälpa mig producera den skivan. Och då sa han så här: yeah, I'd love to produce, but I don't want to mix. Och jag kommer ihåg att jag svarade och sen kände jag mig så jag var dum efteråt. Jag svarade så här bara, what's the difference? Och han bara, well, du vet, med någon sorts pedagogisk... Så förklarade han för mig då skillnaden på att producera och mixa. För att för mig så fanns det ingen liksom... Man fick en idé till en låt, man började spela, man spelade in lite och sen så jobbade man på det tills det var klart. Liksom. Mm. Att det var bara en enda lång process. Det var aldrig att man gjorde en demo och sen tog man med den till någon sorts magisk plats, studion. Jag hade aldrig varit i en studio och jobbat så på det viset. All my secrets I can't
hide when I'm with you. Hur hittade du honom, som sagt? Hur kom ni i samarbete med varandra?
Jag träffade Nico Stössel på en efterfest efter Crystal Castles spelning på Postbahnhof i Berlin. Och det måste vara 2012, tror jag. Och vi blev introducerade och jag behövde någon att jobba med för att göra färdigt den Keep Your Darkness Secret-skivan. Och han hade en studio i Funkhaus, gamla östtyska radiohuset. Mm. En stor betongkoloss. Så lärde vi känna varandra och så började vi jobba ihop. Jag kunde komma med en del samplingar, en del tagningar, mer eller mindre. Vissa låtar mycket, vissa låtar nästan inget. Men det blev ändå totalt omarbetat. Så att det var bättre att jag kom med en ganska fräscht huvud och hade en melodi och en idé och en text. Och att man tog det lite på volley därifrån. Det gick snabbare och var oftast bättre faktiskt.
De låtarna som hade kommit en bit på vägen, är det svårt för dig att tänka om någon...
Ja, men lite. Så med den här fick jag lite så här, faktiskt lite anstränga mig för att gå ifrån de här konstiga liksom, stråksamplingarna liksom, och idén om att det skulle vara 4-4 taktart. Och jag fick faktiskt lite så här, okej, okay, ja, nu skiter jag, nu släpper jag det här. Liksom. Nu, det kan bli spännande att bara se att... For what it's worth, liksom. Nu bara låter jag det gå till någon annans händer. Liksom. Han fick ju också så här balla lite. Han fick ju så här, wow, det här, nu får jag verkligen testa och experimentera med saker. Vi hade väldigt kul bara två faktiskt, på så vis. Mm. Sen i slutändan så fine, så ska det ju bli en färdig liksom, produkt. Men det var ändå det var den busigaste och roligaste skivinspelningen jag varit med om. Mm. Upp tills dess så hade för mig skivinspelningen varit ganska... tungt liksom. Det var verkligen rätt. När man väl var färdig med det så vill man liksom aldrig titta bakåt så här. Men den här, den var mest kul liksom. Mm. Faktiskt.
Vad är det vi hör här?
En billig gammal orkestergitarr. En sån som inte har det ett stort hål i mitten utan bara två FH liksom. Totalt uppklippt och jag tror ompitchad och oktaverad och vi ville liksom ta det mest organiska, den akustiska gitarren, liksom det mest klassiska, och bara totalförstöra det. Liksom.
Jag tror inte man skulle kunna få ett alls samma effekt av en elektrisk gitarr. Det har blivit ett annat typ av, det har blivit tyngre och det har blivit mer riffigt.
Ja, men exakt faktiskt. Jag tror det också bara visade sig. Vi liksom experimenterade på något vis. Så jag satt med den där. Man satt med en akustisk gitarr för att det brukar man göra när man liksom testar och komponerar. Så bara, men den här låter ju riktigt. Testa att göra det här igen liksom.
Här har vi en kick som kommer från en trummaskin. Det är någonting som ni sitter och skruvar på i evighet, eller ni bara tar en och så kör ni.
Jag tror faktiskt det här är från hans privata bibliotek. Jag tror han har suttit, Nico har suttit och skruvat på den i evighet så att säga. Och byggt ihop en riktigt bra kick. För mig låter det ju väldigt mycket som en 808 kick. Mm. Men han har gjort något med den. Mm. Något österrikiskt. Jag har också lärt mig av honom, och jag har lärt mig mycket av honom nu på sista åren. Just att till och med en sån kick behöver också vara stämd. Det är bara en sån detalj jag inte ens har tänkt på tidigare.
Den här virveltrumman är ju inte av för hacka.
Den är jävligt distad. Och väl vansinnigt komprimerad. Säkert körd baklänges också på något vis.
Men det är en riktig virveltrumma.
Det är någon riktig virveltrumma. Jag faktiskt, Nico är ju god vän med Christian Eigner som är live-trummisen i Depeche Mode. Och vi passade på att åka ner till hans studio, till Christians studio i Wien. En dag och spela in alla trummor på hela skivan. För vi kände någonstans att så här, man ska ändå ha, även om det är en väldigt elektronisk skiva, så vill man ändå ha det där organiska, de där små imperfektionerna som det faktiskt blir av att man gör någonting för hand.
Så det var, alltså ni hade en live-trummis som kom in och gjorde en tagning, eller satt en take på detta, okej. Okay.
Så det är liksom live, förutom de väldigt elektroniska kicken där. Just den här låten blev ju inte så mycket, ska man säga, vanligt beat, utan mer så här små percussion man slog på bordet eller på kantslag. Och symbolerna är väl därifrån, tror jag. Och sen är det ju en riktig virvel helt enkelt, men fullständigt förstörd. Det är mycket organiska trummor, men de märks ju inte. Alltså det låter ju inte som en live trummis. Det är väldigt, väldigt processat och förstört och kört baklänges och distat och uppklippt på något vis. Fast de verkligen är där hela tiden också. Nästan.
Kan du berätta lite om baspålägget här?
Jag tror att den djupa basen är faktiskt en VST. En VST-plugg. Vilken kan inte riktigt komma ihåg. Om det är någon av Arturias eller någon annan. Men den som låg lite över där, tror jag, kan vara gammal Yamaha-synt. Det är en av de så här första liksom syntarna som överhuvudtaget gjordes för produktion, tror jag. En Yamaha-synt som jag vet att han, Nico, använder ofta. Det är en sån synt som den låter olika varje dag. Även om du inte rör inställningarna så slår du igång den och så bara, hopp, nu, ja, den låter.
Okay.
Den låter så idag. Liksom.
Det gäller att spela in när det låter gött.
Yes. Det är roligt med syntbass. Jag har ju aldrig mera elbass, strängbass live heller faktiskt. Jag har inte haft det. Oh, gud, på 8 år eller något sånt där nästan. För jag upptäckte ganska snabbt att min röst krockar rätt hårt med elbas faktiskt. Jag gillar elbas här, men jag kan inte sjunga över elbas för att vi tar ut varandra lite gärna. Däremot en syntbas är lite som en också orgelbas. Liksom, att den ligger där nere för sig på något vis och kör. Och lägger sig som ett fint fundament och så kan min röst vara fri ovanpå. Så jag har inte ens några planer på att gå till elbas. För att det funkar så mycket bättre med faktiskt synta bas. Det är ju lättare att spela på ett sätt. Liksom, men du måste ju också vara väldigt skicklig i att göra den dynamisk. Ja.
Exakt, att det bara blir en matta. Nej.
Jag experimenterade lite med sådana oktavpedaler och sånt. För jag försökte få ner bas, elbas innan jag liksom upptäckte syntbasen. Men jag gillar att kunna gå ner så lågt som till C och B. Liksom. Mm. Och då ska du ha en femsträngad bas i sådana fall. Och det låter bara dansband. Om alltså det, eller så låter det så här corn. Liksom. Mm.
Det. Just det.
Det blir inte den här. Det blir så jävla hårt för det mesta om du har en elbas.
Vad är det vi hör här?
Det är en klarinett, faktiskt. Men den är väldigt, väldigt förstörd och processad. Totalt förstörd. Jag tror faktiskt, vilket är lite kul, jag tror faktiskt att det är Ola Salos klarinett. Alltså själva instrumentet. Jag fick en klarinett av honom massor av år sedan. Som han inte, han sa, men vill du ha en klarinett? Så bara, ja, okej. Okay. Så fick jag en klarinett. Som jag försökte spela lite med, som vi sen har liksom arpeggierat och förstört. Det är fun fact liksom. Det är Olas klarinett som jag sen faktiskt gav bort till Hörby sopcentral.
Vad är det här vi hör nu då?
Det är klarinetten.
Det är också klarinetten.
Yes. Det är den låga klarinetten. Det är också någon som väldigt kaosig arpeggiator liksom. Det är liksom det, för den är ju inte så ren. Jag tror den är också uppklippt i sitt arpeggio sen nu. Det är lite så här, just med den här låten Close to You och den skivan New Music är rolig på det viset. Att det är oftast det väldigt organiska ljud, men som man bara har använt modern teknik till att fullständigt göra något helt annat med. Liksom. Det är ett kul, nästan nördigt projekt liksom, i att alltså, konceptuellt verkligen använda organiska ljud för att göra någonting superelektroniskt.
Skulle du säga att ni nästan hade det som ett mål att instrumenten skulle, vad ska man säga, förstöras eller behandlas respektlöst?
Ja, lite så faktiskt tror jag. Mm. Jag tror inte riktigt det var uttänkt från början, utan det var nog, det visade sig att det var det vi gick igång på mest. Att faktiskt göra våra egna ljud, men sen, och det är ju ingen nyhet, jag menar, folk har ju samplat och gjort, det har ju hänt, det har ju hållit på i 40 år eller sånt där. Vi har spelat in skivan i Ableton Live, och med Ableton Live och med alla roliga pitchprogram och sånt där, så är det ju så, det är en helt ny dimension. Och det har hänt de senaste åren så här, på något vis, att det är verkligen en helt ny dimension av hur du kan fucka upp ljud liksom. Som är väldigt inspirerande faktiskt, tycker jag, någonstans. Det är liksom så många steg på vägen. Man tar en ton från en klarinett och du lägger den i en arpeggiator i en sampler liksom, och sen så klipper du sönder det resultatet till någonting och så pitchar det, och sen så tar du det resultatet och kör igenom en annan process och sen tar du det. Det finns så många underbara steg på vägen av att göra nya ljud. Det är egentligen bara liksom pengarna som sätter stopp för hur länge man kan hålla på något vis. Det är att man säger, okej, men nu är klockan snart liksom 6, vi måste stänga för dagen. Okej, vi behöver ett resultat, så ja, vi får. Annars skulle vi nog kunna hålla på fortfarande idag.
Är du målmedveten när du letar ljud? Du har liksom en idé, nu vill jag åt någonting i ditt huvud och skruva tills du hittar det, eller du låter mer slumpen styra dig?
Just i det här fallet så var det väldigt mycket på något vis ge och ta. Liksom. Det var en kul roll att ha. Att jag fick ju vara den som var lite mer konservativ. Och i slutändan också fick säga, yeah, that's really cool, but we also have to make a song out of it. Mm. And you can't, I don't think 9 minutes of just noise is very good. Ibland fick jag liksom vara den som var lite mer, nu behöver vi så här. Och man behöver få en refräng någon gång ibland liksom. Och han fick vara den galna doktorn liksom, som bara, but how about we, du vet, do it backwards, underwater. Men han har egentligen ingen tysk brytning, men
jag såg precis att du sitter med Schwarzenegger och jobbat. Han var också österrike i sig. Jag förstår precis. Men han var, alltså, han var inte bangant för att ta det steget längre egentligen, men du höll hela tiden fokus på låten, känns det som då.
Ja, lite fick jag göra det, men ibland fick jag också bara ge med mig i det, liksom att han liksom stop making ABBA out of everything. Mm.
Till syvende och sist handlar det om tillit ju.
Visst.
Lita på att du har en känsla, om man märker när någon går igång på någonting. Ja, när det är sådana personer vill man ju hitta fler av.
Ja, det är inte ofta man gör det.
Men under samma parti här så ligger det även en annan synt. Vad är det vi hör här då, ovanpå den här klarinetten som är nedpitchad?
Jag tror att det där är den OP1, Teenage Engineering OP1-synten. Vad jag fattar så är det ju också lite samplebaserat faktiskt. Att man plockar in samplingar igen och sen också med så här formantfilter och sånt fuckar upp dem nu. I de här fallen tror jag faktiskt också att det är samplingar. Så det finns väl en chans att det där också är någon konstig klarinett. Eller min röst, eller liksom ett trumslag. Jag vet faktiskt inte. Det där det är också OP1. Men jag är rätt säker på att det är min röst vi hörde.
Det låter som en röststämpling i grunden här, ja.
Det var ett sätt som vi jobbade på mycket under hela den här skivinspelningen, var att göra adlibs. Alltså om man la sångtagningar så kände man att ja, men nu har vi några bra sångtagningar. Så kunde vi ägna liksom lika mycket tid åt att börja göra adlib tracks. Man satte liksom låten på loop och sen så fick man bara improvisera med rösten. Jag kan säga, jag är både extremt obekväm med att liksom improvisera så, och inte speciellt bra på det. Men när man har liksom gjort det, du vet, 3-4 varv runt och du har helt slut på liksom idéer, det är då du börjar göra konstiga saker och du vet, man börjar släppa det och helt plötsligt bara, oh, det där var jävligt coolt liksom, och det där kan vi nog göra någonting med. Man får bara stå och leka liksom, du vet. Du kan förstå hur obekvämt det är någonstans. Särskilt när man vet att det är någon som hör. Han sitter ju också och hör det liksom. Så står man där och ska bara hitta på saker.
Mm. Då får ni öppna en Jägermeister och köra bara.
Lite så var det faktiskt. Mm. Det var inte så mycket Jägermeister, men det slank nog ner lite. Mm. Det är ju många kanaler, alltså det är ju lätt över 50 spår som tror jag ligger, men det kan vara på ett spår så kommer det bara på precis under ett par sekunder och sen försvinner det. Så det är mycket detalj, väldigt mycket detaljarbete. Det är ju ett piano där också, faktiskt. Man kan höra på den sista, tror jag. Här. Där har du en pianoton. Så det ligger också ett piano i den här låten, vilket är helt...
Så galet. Ni har mickat upp ett piano eller ni har tagit något samplingsbaserat piano?
Det tror jag är sampling faktiskt. Det tror jag är samplingsbaserat. Jag har inget piano och inte han heller, så det måste vara samplingsbaserat helt enkelt.
Gitarren kommer ju tillbaka sen i de olika refrängerna kan man säga, och har fallit i solot också.
Ja. Man hör, det är spelat hela vägen liksom. Så det är inte ihopklippta toner, bara enskilda. Sen är det väl loopat hela grejen. Men när jag satt där och det var så ytterst konstruerat, det här solo. Mm. Det är verkligen inte, det är inget liksom så passionerat, improviserat gitarrsolo, utan det är extremt konstruerat, liksom systematiskt. Och att vi tog det om och om igen tills timingen var liksom perfekt. Vad är det, 3-4 grejen här? Liksom, att det...
Ja, du ville spela det snarare än att rätta till det, eller?
Precis, vi ville ändå ha att det verkligen är spelat. Och sen så förstörde vi det lite grann i efterhand i alla fall med de här formantljuden och liksom pitchljuden. Men jag kommer ihåg att där, det ägnade vi ändå liksom någon timme åt sig i alla fall.
Och var det aldrig tal om att ta fram gitarren här och köra igång ett klassiskt elgitarrsolo, så att säga?
Säkert försökte vi nog det. Jag vet att jag hade en elgitarr inpluggad hela tiden. Men att det liksom gång på gång visade sig att nej, alla de här stora gesterna som tedde sig så självklara blev bara liksom antiklimax hela tiden. Att det var alltid, understatement var liksom det som jämt blev bättre. Jag tror att också som med den här låten, som med de flesta på den skivan, så blev det ju aldrig några jätteslut heller. Det är väldigt icke-traditionellt rock någonstans.
Den är väldigt effektiv. Den är bara 3,5 minut lång.
Visst.
Och den behöver inte vara länge heller. Den är precis rätt längd tycker jag. Sen i mellanspelet, ska man kalla det, händer också någonting galet. Vad är det vi hör här?
Den höga ljusa, menar du den? Den där.
Just det, vad är det för någonting?
Det är OP1 igen här. Jag är rätt säker på.
Okay.
Vad det är för instrument tror jag är vid det här laget omöjligt att säga. Eller vad det är för sampling. Men det är den OP1-simpeln.
Det känns ju genomgående på hela plattan och framförallt den här låten som jag har studerat lite noggrannare, så är det ju att det, nästan inga ljud är ju rena. Utan nej, allting är överstyrt på ett sätt.
Det är sant.
Är det olika typer av effekter, pedaler, eller har ni Jobbar ni med olika typer av externa distpedaler eller jobbar ni i datorn?
Enbart i datorn skulle jag nog säga faktiskt. Jag tror att alla som distade ljud, det är nog olika. Vissa är nog distade av att pitch-effekten är liksom bit-förstör. Liksom att den rent digitalt förstör ljudet. Snarare än att det liksom är överstyrt. Ofta när man kör ett långa eko-repeats så samlar ju liksom ekot upp också en massa noise, så här vitt brus som sen vävs in i ljudet. Så jag tror det är inte så mycket dist egentligen som det är digital förlust förstört. Ju mer vi pratar om den här låten desto mer inser jag liksom vilken nördnivå den har. Den är som en bibel i ljudnörderi. Nico Stössel, han är ju fantastisk på att liksom vara otroligt detaljerad och noggrann liksom. Och där kanske ibland är bra att jag får nästan hålla tillbaka honom lite. Bara, vi kan inte ha hur många ljud som helst.
Hur länge hade ni ihop egentligen i Berlin då?
Inte så mycket, jag bekostar ju allting själv hela tiden. Särskilt sångtagningar var ju ibland lite panik. You're my high uninhaled sigh. You're the one I can't deny. Secrets I can't hide when I'm with you. Det finns en lite rolig historia just den här låten Close to You. Jag mådde så jävla kast en dag av liksom egentligen ingen anledning. Jag var inte så himla bakis eller liksom sliten så. Bara det var en sån dag när man vaknar och allting är lite fel. Men det var den dagen jag hade på mig att lägga sången. Så det var liksom bara att sträcka på ryggen och get it done. Och efteråt när vi gick ut för bara att ta en öl det sista så bara tuppade jag av. Det så stående raklång så bara så här, jag hann säga någonting i stil med så här, I think I need to go outside. Det är sen faceplant liksom.
What?
Vi förstod vad det var. Liksom. När jag pratade med någon doktor sa de bara att ja, men hjärnan behöver reboota ibland. Liksom. Så, vet, den fick bara lite för mycket input i sig. Liksom.
Vilken grej. Alltså, det var kvällen efter att ni hade lagt sången för spränna.
Precis. Och jag var så, oh, I'm so sorry, I puke on your floor. De sa, this is Berlin, don't worry.
Vad saker har hänt.
Visst, det var nog ingen fara alldeles. Close to you. All I want is to get near. Close to you. I just want you close to me.
Är den dubbad sången här då? Är det två? Eller är det bara du som...
Nej, det är nog bara en röst. Men med någon sorts fint lite korus på. Och sen är det nu, man hör ju det, att den är otroligt så här melodine-processad. Eller så är det till och med två röster där. Det kan det nog vara. Någon gång har vi räddat någon tagning med melodine, autotunen, melodine. För att det var bara en så bra tagning, men jag sjöng falskt och fult. Liksom. Det har vi gjort någon gång. Jag ska inte säga var. I'm so dirty, I feel clean when I'm with you. Det handlade mer om att få den där effekten, att liksom få den här liksom maskinkänslan på vissa ställen. Som i refrängen här, liksom, close to you, all I want is to get near. Den vill vi gärna ha så här maskinkänsla på. Close to you, all I want is to get near. Hur bra melodin än är på att fixa sång så hörs det alltid i alla fall. Har man jobbat med det så hör man ju på, även på så här fina jazz, liksom poppiga, så hör man att det här har ni fixat. Liksom, för att det hörs ju, det förstör ju, det tar ju bort den där liksom oändliga dynamiken som finns i en mänsklig röst. Att varenda liten nanosekund du tar en ton skiljer sig från nästa nanosekund. Liksom. Melodin tar ju bort det, det blir ju liksom en maskin av det. Mm. Och det kan vara snyggt om man använder det som en intended, vad säger man, som en avsiktlig effekt. Tycker jag det kan vara riktigt fint liksom, och riktigt snyggt. Men när man bara använder det för att liksom så här, styra upp sången så den ska, liksom, man ska låta som man är en duktig sångare, så tycker jag det kan bli väldigt avtändande. Så det gäller att vara försiktig när man jobbar med just som Melodyne.
Hur känns det för dig när du lägger sång? Är det en process som du är bekväm och enkel med? Eller hur går det till? Hur den processen till när du väljer att lägga in leadsången?
Genom alla år så har det varit för det mesta nästan panik. Jag tycker det. Men det är också för att jag aldrig riktigt har fattat att man måste sätta upp en miljö, en ljudmiljö som du känner, som du blir inspirerad av själv också. Alltså man behöver ha ganska mycket kompression på sången för att verkligen hitta ett bra ljud, för att då sjunger du också annorlunda just när det kommer till studiojobb. Så. Länge höll jag på bara som att man hade helt torrt och tråkigt och så skulle jag bara sjunga bra och sen ska man bearbeta i efterhand liksom, vilket är ju rätt, det är ju inte alls ett bra sätt att jobba. Man sjunger ju med ljudet på något vis.
Du jobbar inte jättemycket med, i alla fall inte på denna låten, så mycket med stämmor så att säga, utan det kommer in en stämma på andra versen. Like a birthmark on your skin, don't know where I am, then you begin. I'm cut in half like a Siamese twin, but I'm not with you.
Som den här ljusa sista tonen tror jag faktiskt inte jag tog på riktigt. Men vi har lagt en stämma som ligger där i närheten, så kan man höra ibland när den skiftar, när den är pitchad, sönderpitchad. Det är nästan lite vocoder-känsla på den ju. Det är ju inte riktigt så, men det är nästan vocoder. You're my diamonds in the street, you're the ground beneath my feet. I'm so dirty, I feel clean when I'm with you. Den där understämman, den har jag nog faktiskt, ska vara helt ärlig, så har jag nog faktiskt ingenting med den att göra, utan det är nog Nico som har suttit i efterhand och tänkt att vi behöver något som ligger under. Jag tar bara hans sång och så gör jag det. Den tror jag är totalt en efterkonstruktion. Men det här man ju också vad Melodyne kan göra med själva timbret i ljudet, alltså i sångljudet. Det får den här lite, också lite nästan distade övertonen liksom. Mm. Här är lite kul dock, för här är det jag och Nikos röst tillsammans. För vi upptäckte att min falsettröst lät väldigt mycket som en, liksom, ja, men, en liten gosse. Liksom. Och hans falsettröst lät mer som en vuxen man som sjunger falsett. Men tillsammans så blev det, jag vet inte om det hörs så mycket här, men det låter lite, nästan lite som en kvinnoröst. Så vi döpte den, när vi sjöng tillsammans, vi döpte det till Matilda. Så det blev ett sådär snabb kommando för oss. Alltså, mm. Bara, do you want to Matilda this? Yeah, let's do it. Helt enkelt att vi sjöng samma falsett ihop liksom. Just det där skulle kunna vara de här jag har faktiskt ingen aning vad det är. Någonting, någon A eller E eller så, men det behöver inte ens vara det, för man kan ju faktiskt ändra liksom den grejen också i de här programmen. Det är väldigt Twin Peaksigt baklänges, ska jag gissa att det där är, helt enkelt. Och i sin helhet kan ju sådana här grejer låta helt, när man hör så där så låter det ju bara som
Absolut.
Lite mardröms nästan. Men det här låter som en synt nästan, snarare.
Vad har du för inriktning på nästa skiva? Soundmässigt?
Det jag är mest sugen på att göra och nyfiken på att göra, vilket kommer förr eller senare, det är faktiskt att jobba helt tvärtom, att jobba med den direkta inspelningen, att förbereda en musik, förbereda en låt och sen spela in och faktiskt fånga rummet, att rummet du spelar in i spelar roll, för det var länge sedan jag jobbade så. Jag skulle vilja liksom spela in på ett vis där det gör stor skillnad på om du är i Kristianstad konserthus eller i liksom Funkhaus, att du jobbar med rummet och att det hörs, det naturliga rummet.
Men inte nödvändigtvis bara du och gitarr, utan gärna med...
Inte nödvändigtvis, men definitivt det, ska man säga. Det mer ofejkbara, för det är väl också någonting som kanske är lite tidstypiskt, att det går att fejka det mesta nu.
Mm.
Det hade varit spännande att göra någonting som bara inte går att fejka, så att säga. Att någonting som är otvivelaktigen äkta, om det nu finns något sånt.
Lycka till!
Tack!
Jag tackar Oscar för att han har varit med i processen. Ni kan höra Motorboys musik på de vanliga streamingkanalerna och jag är snart tillbaka med en ny artist och en ny låt som vi ska dissekera. Här kommer nu Close to You i sin helhet. Vi hörs!
Earth mark on your skin. Don't know where I am, then you begin. I'm cut in half like a Siamese twin, but I'm not with you. You're my